Det är onsdagen den 28 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni! Centerpartiet försöker återhämta sig efter ett val som innebar ett nederlag i flera avseenden. Dels backade ju partiet med nästan 2% och dels fick ju det regeringsalternativ som partiet gick till val med en minoritet av rösterna. Partiledaren Annie Lööf har aviserat sin avgång och därmed inleds ett nytt kapitel i partiets historia. Vad kommer då det handla om? Vi kommer kanske inte kunna skriva det i podden just idag, men vi ska i alla fall ge er som lyssnar förhoppningsvis en liten preview om vad som väntar nu när vi vänder blad. Med mig för att göra det har jag tre väldigt centerpartistiska gäster, nämligen Julia Eriksson, ordförande för Centerstudenter, Elisabeth Thand Ringqvist, nyvald riksdagsledamot för partiet, samt Olof Jonmyren, politisk redaktör på, som man brukar säga, C-märkta Sörmlands Nyheter. Varmt välkomna alla tre.
Tackar.
Jag tänkte försöka börja från början. Tänkte börja med dig, Elisabeth. Du är sagt nyvald i riksdagen men har ju en lång karriär i andra roller inom Centerpartiet bakom dig. Vilka slutsatser har du hunnit dra av valresultatet och det som har hänt efteråt så här långt?
Ja, först och främst att det är ju, jag har varit med om betydligt sämre valresultat. Jag började i Centerpartistyrelsen i slutet på 90-talet och började på 2000-talet. Då var det här stoppen fina siffror på totalen. Jag kan också konstatera att då, alltså 2020, det har också skett en så stor förändring såklart i att vi nu, alltså 2002 till 2006 hade vi ingen ledamot från Stockholm överhuvudtaget. Nu har vi tre. Också för att det finns några fler mandat i Stockholm idag eftersom befolkningsförändringen ser ut så. Kan också konstatera att från jag är vald just nu så är jag i det som heter Brumma Kungsholmen. Där lever vi i någon sorts värld där Centerpartiet fortfarande är större än Sverigedemokraterna. Medan i mitt hemlän, Jämtland, så har det ju gått mycket sämre för alla allianspartier. Och jag tror att det har skett under väldigt lång tid, sedan 2006 och framåt så har väljare fortsatt rösta på Socialdemokraterna faktiskt, men lämnat många allianspartier och gått över till SD. Om jag ska säga någonting om vad jag tror att det beror på, så tror jag att det är att under en lång tid så landsbygden känns bara många farhågor om hur framtiden ska vara. Det är mycket som handlar om att man känner sig förbisedda och förfördelade. Och det är någonting som både Centerpartiet som värnar landsbygden men också generellt sett i samhället. Att vi måste förstå att Sverige utvecklas i väldigt olika takt på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Mm.
Vi ska återkomma till det. Du började nästan där som en folkpartist brukar göra så här att jag har varit med om mycket, mycket värre. Det brukar de alltid svara när man undrar över dåliga siffror. Jag hoppar vidare till Julia. Har du hunnit göra några reflektioner över varför valet gick som det gick och vad det betyder?
Jag tycker att så här, man ska vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser än. Vi har i princip val som underlag på väljarströmmar och sånt där. Så det är jättesvårt 2 veckor efter att sätta sig det typiska politiksvaret, men så är det tycker jag. Men några saker som jag har liksom poängterat redan tidigare och som vi i Centerstudent har tryckt på väldigt mycket kring, som jag tycker att vi hade kunnat göra mycket bättre, det är sakägarskapet. Och där ligger vi i en sämre position än vad vi hade kunnat göra. Jag tänker framförallt på klimatfrågan, där vi inte ens ligger på topp 3 längre, och det borde vara given ambition och någonstans en målsättning i en valrörelse att gå in i den medieförtroendet i klimatfrågan som är väldigt viktigt för vårt parti.
För att förklara för lyssna, sakägarskap, det innebär helt enkelt att väljarna ska betrakta er som bäst på en fråga.
Det som inom ett sakpolitiskt område.
Förlåt, fortsätt.
Ja. Och där tror jag att det är lite så här, det är därifrån man måste jobba, för att det pratas ju väldigt mycket om så här, men det finns väldigt tydliga problem som folk upplever i sin vardag i den här valrörelsen och speciellt kanske i sluttampen med både så här inflationen, vi har gängkriminaliteten, vi har ett krig i Europa som påverkar oss och vi har energikris. Och där så handlar det väldigt mycket om att har man inte förtroende från väljarna för de viktiga frågor, så är det väldigt tungt att börja i en valrörelse. Alltså jag tror att vi måste bredda oss sakpolitiskt, och det har jag pratat om tidigare, men det gör faktiskt att man har det bättre förspänt i en valrörelse också när det kommer upp frågor som kanske ingen hade kunnat förbereda sig på lite. Sen en slutsats som jag tycker är, och som jag verkligen tror eller vet att flera skriver under på i mitt parti, det är ju lite så här, alla borgerliga partier tappar. Alltså det är dålig medvind för liberal borgerlig politik just nu. Och det här är ju en fråga som man verkligen kan ställa sig lite. Var har det kommit ifrån och vad behöver vi göra där? Och där tycker jag att Centerpartiet verkligen har ett ansvar nu som liberalt borgerligt men självständigt parti att lite plocka upp den visionen och framförallt kanske de sakpolitiska förslag som är väldigt, väldigt viktiga. Liberala sådana, men för samhällets utveckling och som vi vet har gynnat våra samhällen. Och det här tycker jag att man har slarvat med i valrörelsen.
Okej, vi ska också återkomma till de här sakfrågorna. Stort plus på det, Elisabeth och Julia, för att ingen av er sa jag vill inte föregripa eftervalsanalysen, vilket man ofta får höra från politiker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Olof, får vi höra från ledarskribentredaktionen lite från snett från sidan som vi sitter. Vad har du uppfattat från eftervalsdebatten nu när den börjat knapra igång så smått? Är det något speciellt du vill sätta fokus på?
Jag vill inte föregripa eftervalsanalysen. Nej, skämt åsido.
Ja, det är bra.
Så här är det. Det finns, som jag ser det, ingen given enighet än, och det är inte att förvänta. Centerpartiet gillar metodiskt arbete. Det är liksom ett folkrörelsetecken, om man säger så. Men några faktorer är återkommande och de är uppenbara. Tillbakagången i traditionellt starka landsdelar, som Elisabeth tog upp, det är klart att det oroar och det förbryllar. Det måste man ta på allvar. Sen ska man ju också säga så här att när man ser minussiffror, även om de i en historisk kontext inte är katastrofala, så blir det ju lätt att man skyller på ledaren. Men Det verkar inte riktigt få det ett sånt där omfattande bett som jag ser det. För att man ska komma ihåg att de allra flesta som verkade för Centerpartiet i den här valrörelsen stod upp lika övertygade som Annie Lööf bakom avståndtagande till SD exempelvis och de vägval som följde där. Så eftervalsprocessen kommer att hantera lika mycket om vad var och en känner att man kan ändra eller behålla av det ställningstagandet. Det tror jag.
Mm. Men att man inte ger sig på ledningen kanske inte är så konstigt med tanke på att ledningen lämnade in bara några dagar efter valet. Alltså, och det kanske var det. Det hade kanske sett en annan debatt om det inte hade varit så.
Göran Persson avgick på valnatten, Fredrik Reinfeldt lika så. Det är klart att det minskar ju kritiken. Det är klart. Det finns ju ingen kvar att skälla på.
Fast stackars Reinfeldt har ju blivit skäll på ändå.
Vissa öden går inte att undvika uppenbarligen.
Nej. Vi kan väl dröja lite vid Annie Lööf. Elisabeth, blev du förvånad när hon avgick så snabbt efter valet?
Ja, det blev jag. Nej, alltså jag har ju varit tillbaka i politiken nu i ett och ett halvt år som vice ordförande i Stockholmsdistriktet. Så jag har varit med på många interna möten, så det har inte funnits det som man sagt utanför har inte varit det har inte funnits någon kritik mot henne, utan det var en ganska stor enighet. Men och jag hade väl tänkt att hon kommer inte sitta för evigt. Det verkar kanske rimligt att hon går om vi nu sitter i opposition liksom, den här närmaste 4 åren. Men att hon skulle gå så omedelbart var väldigt oväntat.
Julia, vad innebär det här för eftervalsdiskussionen och framtidsdiskussionen? Innebär det att spelbrädet blir öppnare än det hade varit annars?
Ja, men det tror jag. Alltså, Annie har ju poängterat själv att hon vill ha för det första en väldigt öppen process. Alltså, hon pratar ju om tillbaka liksom på från 2011 när hon valdes, när man hade ett öppet race och där kandidater fick vara väldigt tydliga med deras prioriteringar. Och det tror jag är någonting som kommer prägla det här partiledarskiftet också, med det också ge utrymme för att så här, de nya kandidaterna behöver profilera sig kring vad de vill göra, och med det så kommer givetvis en förändring. Och jag tror också att alltså ett partiledarskifte är ju liksom mer än att det bara är en partiledare som byts ut och uttrycker sig på ett annat sätt. Alltså det innebär ju troligtvis, nu har vi liksom, det är en extra stämma vi har, men troligtvis betyder det ändå att det kommer finnas förändringar på både organisatorisk men också liksom sakpolitiska prioriteringar, inriktningar. Och det känner jag, jag tror att det är en, liksom, en förändring som väldigt många ställer upp på och tycker är viktig, att den som kliver in som ny partiledare i Centerpartiet måste få göra sin grej. Liksom, Annie fick göra sin grej när hon klev in 2011. Så att jag tror att det här öppnar definitivt upp förutsättningarna för, ja, men förändringar, förnyelse i partiet.
Mm. Elisabeth, hur mycket är dagens Centerparti Annies grej? Enligt Olof, finns det en bred enhet bakom henne? Är det också din uppfattning, eller hur mycket har hon skapat det parti som är idag?
Men Annie har ju fortsatt på den förändring som Maud gjorde. Det är en naturlig förändring. Alltså det vi gjorde då på liksom början på 2000-talet var att definiera Centerpartiet som liberalt. Och det har ju varit ett ganska långt projekt att på olika sätt manifestera också vår politik i olika liberala frågor. Och jag ser absolut att det finns, liksom finns ingen konflikt. Det finns heller ingen konflikt när det gäller främlingsfientligheten inte. Olof Johansson på den tiden, när vi satt i partistyrelsen, honom satt uteslöt vid Sjöbopartiet för att vara främlingsfientliga. Det är också en rad partiledare och händelser som är väldigt naturliga för Centerpartiet. Det som jag tror att vi har fastnat i lite grann, som jag ser det från utsidan, det är att vi har pratat väldigt mycket liberala symbolfrågor på slutet som inte riktigt har landat i det som Julia är inne på, så här, vad människors problem i vardagen. Det betyder inte att man ska ändra politik, men det tilltalssättet och problemformuleringen har inte riktigt förnyats under de senaste åren. Där tror jag att vi har ett jättestort och väldigt intressant jobb att göra, för att, med tanke på att liksom, hälften av svenska väljare definierar sig som olika typer av mittenväljare.
Mm. Vilka frågor menar du att man har fokuserat på som inte har varit rätt, helt enkelt?
Jag tror det är sättet att där är jag faktiskt inte riktigt klar än hur man ska göra, för det är uppenbarligen någonting som vi inte har gjort rätt. Jag har identifierat själv att när jag ser på det att vi har vår politik var tvungen att inrikta sig väldigt mycket på att manifestera liberala frågor. Och det var ju hela tidigare partiprogrammet utgick liksom från att vara nästan bäst i klassen på att bedriva, alltså, ha liberala symbolfrågor. Och det gick ju lite grann över styr då ett tag, men det styrdes ju upp sen. Så att jag tror att det är...
Det var lite mycket månggifter
där ett tag. Ja, men det var en del av de här och legaliseringar och annat som blir väldigt mycket en så här frihetssymbolfrågor. Och jag tror att det är helt nödvändigt för oss att beskriva vad frihetssymbolfrågorna är idag. För vi står ju fortfarande för dem, men de måste också manifestera det som är landsbygden. Och på landsbygden så blir det tydligt att då är frihetsfrågorna förmågan att bestämma över mig själv. Att jag måste bestämma, vara med och bestämma hur mycket av liksom, varg som ska skjutas. Jag måste få bestämma min skog. Och det där förstår man när man är i de debatterna, men i storstad fattar man inte alls of sällan liksom, vad de liberala frågorna är för någonting. Och vi är ju båda delarna. Och frihetsfrågorna är inte olika om man är liksom, bor i innerstaden i Göteborg eller Malmö eller Stockholm, eller om man är på landsbygd. Men man måste känna igen språket, och där måste vi ta ett omtag.
Mm. Vi tittar just nu framåt, och Elisabeth, du har redan varit inne på det två gånger, och jag vet ju att den debatt som har börjat komma igång har ju handlat just om det här partiets ställning på land respektive i stad. Alltså vad landsbygd och vad stad är, det brukar vi vara lite olika definitioner på, men man kan i alla fall titta på det som kallas landsbygdskommuner och mindre tätorter i Sverige. Då har Centerns stöd halverats ungefär på en generation, kan man säga, från 20-25% till 10% idag. Där har också Sverigedemokraterna växt till ungefär 25% idag. Olof, det här med partiets stöd i olika delar av landet, jag vet ju att det är viktigt för Centern. Det är inte bara liksom väljare som väljer, utan en del av partiets identitet är ju att man är för hela Sverige, och då även de glesbygda delarna. Kan du förklara för oss som står lite utanför, hur viktigt är det här med att ha kvar basen i vissa delar av landet, och hur svårt är det att den ser ut att börja eroderas lite?
man ska, jag tror att man måste börja i varför bildades ett parti? Vad var grunden till att ett parti uppstod? Alla partier har en grundläggande idé om varför de finns. Bondeförbundet som sedan blev Centerpartiet, det bildades så att säga som, vilket Elisabeth just lyfte fram, alltså det här som de privata jordbrukarna och skogsbrukarnas värn. Det, på den tiden hette det mot storfinansens truster och oligopol och mot socialismens glufsiga förstatligande. Det var liksom den egna privata aktörens kamp mot större makter i sin omvärld. Det var liksom det som bar partiet. Och det där är partiets DNA fortfarande. Även om liksom det agrarsamhället som fanns rester av då, idag inte liksom finns på det sättet som var då på 1920-talet. Men det här är så att säga kärnan i varför man formulerar politik. Och det är därför det är så viktigt att man inte tappar förankringen i vad vi kan kalla då landsbygdsmiljö eller mindre tätorter med längre avstånd till större städer och så vidare. Det blir liksom den delen av, ska jag säga, jämlika förutsättningar var du än bor. Det är liksom det som bär Centerpartiet framåt. Man paketerar det på olika sätt och man väljer förslag på olika sätt. Men i grund och botten, det är där grundandan finns. Därför är det så viktigt.
Vad säger ni andra? Är det partiets DNA, Elisabeth?
Ja, men det är det ju. Alltså, många av dem, vi har ju, alltså rent konkret, så måste jag säga att de förslag som vi har lagt handlar ju om att få infrastruktur till landsbygd och allting från att digitaliseringen måste funka. För det är klart att man blir förbannad när Telia klippte av ledningen, man inte skulle ringa 112. Som det var hemma hos mina släktingar i norra Jämtland. Alltså, och det här är ju den här känslan av att någon annan bestämmer så att man inte ens kan få grundläggande förutsättningar. När man dessutom betalar 5 kronor mer i skatt de flesta på varje hundralapp. Och det man får tillbaka är liksom inte ens ett telefonsamtal i möjlighet. Det skapar ju en och det här är ju inte Centerpartiets politik, det här är ju den politik som Socialdemokraterna och Moderaterna har drivit. Men det är ju alltid Centerpartiet som har stått upp och försvarat i varje budgetförslag som hela Reinfeldt-regeringen också lade. Så det på något sätt blir det helt obegripligt att det här inte funkar. Sen är det ju såklart, och det är ju, nu låter det som att det är självklart att jag kommer att säga det här. Men det är klart att företagande, villkor att driva små företag är också jätteviktigt. För det finns en annan sån känsla att man stänger ner landsbygd, att företag flyttar därifrån, affärer och skyltfönster är tomma. Och då handlar det om att man är 65, stänger ner sin butik, lagret är avskrivet. Det finns ingen som idag kan starta en affär och få det lönsamt. Det går inte. Och då måste vi se, men vad ska förutsättningarna vara för att driva mindre företag? De måste antagligen vara ännu mer gynnsamma och där måste vi antagligen ta en fight mot dem som säger att alla saker som har med att få småföretags affärer att fungera kommer alltid att vara ett sätt att undvika skatt. Det är ett synsätt som är helt bizarrt och som vi liksom måste också jobba mot. Och det är ju tillbaka som Olof säger, det är ju det här med att vi tror ju att små enheter, många bestämmer det här själv är viktigt. Och då blir ju kontrasten väldigt stor åt de som säger att lösningen på till exempel sjukvården, är det förstatligande? Det är lite osäker om man verkligen går igenom det med människor som bor på utanför storstad och man tror att det kommer bli bättre. För det kommer ju bara flytta längre ifrån. För det är det som händer efter några år.
Vi släpper in Julia. Vad tror du den här? Det finns uppenbarligen en diskussion inom partiet att var man ska ha olika väljarbaser. Var kommer den landa? Och finns det inte en risk att väljare på landsbygd och storstad vill helt olika saker? Kan man verkligen tillfredsställa båda?
Alltså jag tycker att det som Elisabeth pratar om är väldigt klokt och någonting som jag håller med om. Att så här, väldigt många frågor som vi traditionellt sett har drivit och driver handlar om att förbättra förutsättningarna för många som bor på landsbygden. Men det är ju inte en fråga som är isolerad landsbygden heller. Och jag tror att man ska vara försiktig med att dela upp landsbygdsväljare, stadväljare, för att det är också lite att knäppa respektive grupperna näsan tycker jag. För att vi vet trots allt att väldigt många människor som bor i staden bryr sig om villkor på landet och vice versa. Så ser det ut liksom. Sen så har vi kopplat det här med sakpolitik att man behöver lägga förslag som folk faktiskt känner så här, de här kan göra skillnad i min vardag. Så har vi ändå ett läge där folk, eller så här, väljare, människor i Sverige har blivit allt mer rörliga när det kommer till det politiska spektrumet. Och vi har liksom inte den här typen av identitets anhängare till ett speciellt parti på samma sätt längre. Men där är ju också alltså den här distinktionen kring så här, vad är landsbygdsväljare, vad är ett landsbygdsparti och så vidare. Generellt så är S också att det är jättestora i landsbygdskommuner, tätorter. Det är ju inte att de är ett landsbygdsparti, tycker inte jag. För de har inte det synsättet som vi har kring frågor som förenklar att leva på landsbygden eller utanför tätorter eller i tätorter till och med i många fall. Men jag tror att så här, vi har alltid bottnat i landsbygdsfrågor i Centerpartiet och villkoren på landsbygden. Jag är helt övertygad om att det kommer vara en prioritering liksom, fortsättningsvis. Sen tror jag att vi behöver bli mycket bättre på att ta de här frågorna kring, om man pratar så här, värderingar. Vi gillar att prata liberala värderingar. Vad är det som de facto gör skillnad med ett parti som tror på liberala värderingar som får diktera för, alltså förutsättningar på villkor eller förutsättningar på landsbygden? Ja, det är att vi tror stenhårt på villkor att så här, äganderätten ska vara utgångspunkten. Det är liksom en stat som håller sig undan från att detaljreglera människors liv. Det är en förutsättning, inte minst för en levande landsbygd. Mm. Och vi har också många för, alltså jättemånga, vad ska man säga, om man kollar bara på skogsbruket i Sverige. Där kanske det hade förtjänat att någon också lite tydligare går in och påtalar att så här, svensk skogsbruk är superbra i en internationell klimatkontext, både klimat, sysselsättning. De frågorna måste vi, alltså de här konkreta frågorna måste vi bli mycket bättre på att lyfta. Och jag tror som sagt att vi, alltså den stora frågan är egentligen sakpolitik och att det är en kommunikativ fråga som vi behöver jobba på. Men den är liksom mer komplicerad än att väljare har övergett oss på landsbygden, tror jag.
Okej, du ska få prata mer sakpolitik. För nästa fråga är nämligen så här, vad tror du, vilka frågor sakpolitiskt tror du att det viktigaste Centern nu driver i opposition mot en moderatledda regering som ser ut att ta över nu? Vad kommer Centern vilja som inte den regeringen vill?
Rättspolitik tror jag är en sån viktig fråga.
Och mer konkret?
Ja, jag tycker att det är jätteviktigt att vi ser till att bevara rättssäkerhetsgarantier i de processer som föreslås nu, eller de ändringar i lagstiftning kring utökad användning av tvångsmedel, visitationszoner, anonyma vittnen. Där finns det en hel del invändningar där integritetsaspekten för individer, alltså så här, vad kostar det här i integritetsaspekt som är ett egenvärde i sig, att människor ska känna sig trygga mot godtycklig makt egentligen från statens sida. Där måste vi trycka på att det perspektivet ska vara med. Och jag
för det perspektivet har inte de övriga
borgerliga partierna. Jag tycker att man har tappat det lite. Jag tycker att så här, jag förstår definitivt frågan. Det här handlar ju egentligen inte, vill du göra mer saker på alltså för vill du ha straffhöjning eller inte, utan det här handlar ju om vilka värden man sätter liksom mot varandra. Och jag tycker att man tappar integritetsperspektivet, jag tycker man tappar perspektivet individens rätt gentemot staten. Och i alla, jag förstår att alla partier kommer inte landa exakt lika, det är därför vi har flera olika partier, för att alla har principiella avvägningar. Men jag tycker att Centerpartiet har en jätteviktig roll i att liksom värna sin ståndpunkt där, för att vi är ganska ensamma om det perspektivet just nu, upplever jag. Och jag tycker också att klimatpolitiken är en sån fråga där vi verkligen måste ligga på, och det handlar framförallt kring, om man kollar på lite så här, hur Sverigedemokraterna har uttryckt sig kring klimatpolitik också, hur de egentligen inte har några konkreta förslag på det här området. Det är ändå största partiet i det blocket, så jag tycker att det är en jätteviktig fråga att, som vi faktiskt har allt att tjäna på att verkligen försöka vara en kritisk opposition kring. Jag ser också att arbetskraftsinvandringsfrågan, det är en sån superviktig, där man i princip från Moderaternas håll har lagt sig väldigt nära Socialdemokraternas syn på arbetskraftsinvandring, att det i princip, nu går man inte tillbaka och föreslår en arbetsmarknadsprövning som det var förr, vad jag vet, utan det man har föreslagit är ett väldigt högt lönegolv. Och kollar man bara i det perspektivet som jag ofta har med typ med studentperspektivet, vi har liksom folk som skulle kunna få inte ha tillräckligt med lön att stanna i Sverige om de får en doktorandanställning, för att man sätter ett lönegolv som är jättehögt. Och där har man en ganska Jag tycker att det är ett beklagligt perspektiv från en högerregering som man har skaffat sig kring arbetskraftsinvandring.
Toppen, vi vänder oss till Elisabeth. Klimat, rättspolitik och arbetskraftsinvandring var Julias förslag. Vad hoppas du att Centern ska driva i opposition mot den högerregering vi ser framåt gå mot nu?
Jag måste bara upprepa klimat. Jag tycker att högerblocket låter allt mer raljant kring klimatfrågor. Och när jag som kommande från näringslivet vet att man driver det väldigt hårt, så jag vet inte riktigt vad de får sin inspiration där. Småföretagarfrågor, jag vet att det finns inget parti i en regeringsställning som jag har varit med som har prioriterat dem. Infrastruktur för hela landet är också en sån fråga som kommer vara både digital och fysisk som kommer vara jätteviktigt att hantera.
Bara en kort utvikning där. Infrastruktur för hela landet, är inte det en sån där klassisk fråga där verkligen stad ställs mot land? För att det finns ju en begränsad pott. Och antingen bygger man en motorväg i Norrland eller så bygger man en i Stockholm. Man måste ju välja där.
Nej,
finns
det inte risk att... måste man ju inte. Den är potten är ju inte given.
Nej, man kan lägga... Nej, klart, man kan lägga mer pengar.
Ja, det kan man göra. Och sen så kan man säga till att säkerställa att vara tuff och säga de här, men framförallt den digitala och den digitala infrastrukturen. Att så kunna gå att ringa när man åker längs större vägar i hela norra Sverige, det går inte. Det går liksom inte, det här flexibla arbetslivet som man pratar om i Stockholms innerstad funkar ju inte utanför på landsbygden. Det vet ju alla som har suttit på sin sommarstuga någon annanstans på sommaren och säger. Men det här, för att hela arbetslivet ska vara integrerat och fungera, så måste den digitala infrastrukturen fungera. Och den är ju inte, och sen ska vägar och tåg också fungera, men...
Okej, det var lite utvikning bara. Olof, du är inte politiker, men har du funderat över någonting var du ser Centerns roll som oppositionsparti nu framöver?
Ja, Elisabeth sa ju mycket, och även Julia här, så att jag får försöka sortera kring det som är kvar. Om jag ska sortera fram några saker som är kvar, så tror jag att Centerpartiets roll som borgerligt språkrör, om man ska använda det, har en särskild tyngd att luta sig mot genom att tala om vår medmänsklighet som en svensk stolthet. Jag tror verkligen att det är fortsättningen på den här ideologiska linjen. När man säger att vi ska behandla människor som kommer hit väl. De ska få ärliga förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb själva. Där tror jag man måste börja. Sen ska man prata självförsörjning. Näringslivets gröna omställning. Man ska prata småföretagfrågor som går ner på vardagsnivå. Jag tänker så här. Centerpartiet hade på slutet under den här mandatperioden utarbetat riktigt bra uppställning med förslag som handlade bland annat om att motverka de här stöldligorna som plågar småföretagare både på landsbygd och i städer. Inbrotten på byggarbetsplatser, i företagsbilar och så vidare. Där liksom det här eviga nötandet och urgröpandet av trygghet som många företagare ställs inför. Det är något som, tror jag, hade gynnat Centern att få mer utrymme i kommunikationen inför det här valet. Och det finns ingen anledning att släppa det, eller släppa den frågan, utan gå fram ännu hårdare på det där. Du ska kunna vara företagare i allt ifrån norra Sverige till centrala Stockholm utan att vara orolig för din egendom varje dag och varje natt.
Mycket klokt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska förstås prata Sverigedemokraterna också. Inget annat parti har väl definierat ett parti så mycket som Sverigedemokraterna har definierat Centern, eller tvärtom, de senaste mandatperioderna. Det som jag kan säga så här, för mig som utomstående har varit lite svårt att förstå, det är ju det här med att Centerpartiet har sagt att man inte ska samverka med Sverigedemokraterna, vilken politik den kommer ut av, utan liksom bara samverkan i sig är per definition dåligt. Är det någonting ni tror, kommer den linjen att fortsätta, eller kommer man mer behöva gå till att, ja, men om sakpolitiken är bra kan man samverka med vem som helst? Vad tror du, Elisabeth?
Samverka, alltså, nej, jag tror inte att vi kommer att vara, eller så här, vi kommer inte att Partiledarvalet är inte ett val för eller mot en person som gillar SD eller inte.
Nej, jag sa inte gillar, jag sa att man accepterar att om Sverigedemokraterna tycker samma som oss. Så...
Ja, accepterar. Men när vi var i... man har ju röstat på samma saker. Det här är så, det finns en sak som handlar om förhandla och där går det en väldigt skarp gräns. Och jag tycker att så här, journalister och andra, när jag har varit på utsidan nu, så himla slarvig med att när man gör någonting, man samarbetar, man ger och tar, då har man en förhandling. Och det är där den stora gränsen går. Det har inte aldrig handlat om någon pratar med någon eller inte.
Nej, men okej, men vad man har sagt är att vad som än kommer ut ur en förhandling med Sverigedemokraterna är, kommer vi inte förhandla, för det som kommer komma ut därifrån är dåligt. Man förhandlar inte först och ser, sen väger vi för emot den politiken, när man säger vi sätter oss inte ens i förhandling. Det är det jag undrar, kommer det kommer inte heller, det kommer inte omprövas, tror du, eller hur tolkar jag det rätt då?
Jag förstår faktiskt inte riktigt vad du säger.
Centern har ju sagt så här att vi kommer aldrig förhandla med Sverigedemokraterna.
Ja, det stämmer.
För att det som kommer komma ut därifrån är dåligt. Även om Sverigedemokraterna kommer till förhandlingen och säger så här att vi kommer rösta på hela Centerns partiprogram bara vi får en flaggdag mer, så kommer Centern inte gå med på det. För att då har man då förhandlat och det är per definition dåligt. Kommer den hållningen finnas kvar att det per definition, det är just förhandlingen som problemet? Eller kommer man istället kunna tänka sig att det skulle kunna komma ut, det beror på vilken sakpolitik som kommer ut därifrån, som de andra borgerliga partierna har resonerat, att kommer ut bra sakpolitik, ja då är det bra. Kommer ut dålig sakpolitik, då är det dåligt. Kommer det förändras?
Väldigt hypotetiskt exempel, konstigt. Alltså, nej, vi kommer inte förhandla med Sverigedemokraterna. Jag tror ingen kommer
göra det. Det är ett hypotetiskt exempel, men det är ändå principiellt. För principiellt har man sagt att vad en förhandling kommer sluta i, så kommer vi inte ens gå in i den förhandlingen. Vi är ointresserade. Det är ju så man har sagt. Alltså i alla fall så har jag tolkat Centern då.
Ja, då får jag kan bara säga att det jag har tolkat Centerpartiet och det jag har hört de senaste åren, det är att vi förhandlar inte med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte ingå i ett regeringsunderlag som har förhandlat någonting med Sverigedemokraterna.
Exakt. Och det har man sagt från början, innan man vet vad det regeringsunderlaget kommer driva för politik.
Ja, därför att man antar att en förhandling kostar. Jag har aldrig gått in i en förhandling som inte har kostat någonting som jag inte gillar. För då är det ingen förhandling, då är det typ ett äktenskap.
Man utgår från att det priset, hur litet det än är, så kommer det inte vara värt att betala. Eller vad det än ser ut. Okej, jag tror jag fattade vad du menar. Julia, samma fråga till dig. Kommer den här linjen att omprövas, tror du?
Ja, men alltså, jag tänker att jag ska svara på din fråga. Men jag tänker också att det är viktigt att poängtera liksom att så här, ja, det här med liksom att vi aldrig skulle kunna samverka om någon politik eller rösta på samma... Alltså det är nog inte en helt korrekt bild, för att så här, Sverigedemokrater och Centerpartister har ju röstat på liknande sätt i voteringar. Liksom. Utan det handlar ju om en förhandlingsfråga. Så, och vi har ju varit det parti som söker samarbete på andra sätt och sagt nej till att samarbeta eller i alla fall förhandla med Sverigedemokraterna. Det handlar om liksom regeringsmakten eller förslag i riksdagen längst av de politiska partierna. Jag tror att det vore bra utifrån liksom hur det ser ut i vårt parlament, eller i riksdagen med den parlamentariska demokratin, att verka för färre låsningar och istället vara tydligt förankrad i vår sakpolitik i förhandlingarna. Jag tycker att det hade varit bättre, eller det hade varit bra att kunna skifta mer fokus till sakpolitik snarare än positionering till andra partier. För att jag tror att är vi ett självständigt, självsäkert liberalt parti som står tryggt i vår sakpolitik och värderingar, ja, vi kommer ha jättesvårt att enas om någonting med Sverigedemokrater. Alltså så är det, är ett faktum liksom. Men ja, som princip så ställer jag mig inte emot att sakförhandla politik i ett initialt skede där man säger att så här, går det åt skogen eller så här, ja, men säg ditt exempel till exempel så här. Sverigedemokraterna säger att de vill ha en nationell flaggdag mot att vi får igenom all vår politik. Ja, då hade jag inte sett att det var något problem med att förhandla om det. Men det är ju också ett väldigt hypotetiskt scenario. Och just
ja, fast det är ändå, jag upprepar, det är principiellt intressant eftersom det är principen som Centern har lanserat. Det är ju inte så att man har sagt att, för i så fall kan vi börja förhandla om två flaggdagar, en extra utvisning och då kommer vi någonstans mötas mitten. Antingen en princip måste ju upprätthållas i alla lägen, annars är den inte en princip.
Ja, och min princip är att vi inte ska utesluta att förhandla sakpolitik med något parti, oavsett om det är Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.
Men det är din åsikt. Hur tror du det kommer landa i Tror du att även resten av partiet kommer nå den slutsatsen under mandatperiodens gång?
Alltså det får man ju se. Det är liksom så här, det är ju en diskussion. Alltså det får man ju komma ihåg också med liksom partiet. Att ställningstagande handlar ju inte bara om vad en partiledare säger, utan det handlar ju om vad en partistyrelse kommer fram till. Och för ett konkret exempel så finns det situationer där vi har haft, ja, men till exempel januariavtalet, där vi hade möjligheten att försöka en gång till med liksom någon form av forna alliansen regering. Då tyckte Centerstudenter att man skulle försöka mer i den riktningen. För vi hade en nyckelposition som Centerpartiet, vi hade en vågmästarroll. Och där tyckte vi att den positionen var viktig att pröva i konkret förhandling, vad det kan bidra till för sakpolitik, istället för att bara säga nej för att den här regeringen kommer vara beroende av antingen passivt aktivt stöd för Sverigedemokraterna. Så det är ju en fråga vid sidan om sakpolitiken i vissa fall. I de flesta fall så innefattar förhandlingar om sakpolitik med Sverigedemokraterna att vi kommer, alltså jag tror att så här, det är jättesvårt att se om vi ska komma överens om med dem. Men som princip så tycker jag det är jätteviktigt att det är sakpolitiken som är i fokus.
Ja, men alltså försvarspolitiken exempelvis, att vi ska öka anslag till försvarsmakten, det är väl Centern och Sverigedemokraterna överens om, det är ju alla borgerliga partier.
Ja, det är ju precis Sostan också överens om nu, det är väl Miljöpartiet och Vänsterpartiet som svajar lite där.
Ja, exakt. Eller liksom sända vapen till Ukraina var ju alla överens om utav Vänsterpartiet. Där finns också en samsyn. Jag antar att Centerpartiet också kan tänka sig... Sverigedemokraterna är ju med rätt marknadsliberala nu för tiden.
Ja, det vill jag invända emot, men...
Ja, men det finns säkert några skatter man skulle kunna hitta där. Och jag menar, lite saker i landsbygden skulle man kunna diskutera. Ja, men ni fattar min poäng. Men vi ska gå vidare och avrunda det här lite med att fråga om framtiden då. Ett partiledarval som vi står inför... Ni behöver inte nämna någon namn, för det förstår jag, det kanske var lite jobbigt, men vad tror ni, vad ser ni framför er att den framtida ledaren, vad kommer krävas av hen för att, eller vilka egenskaper tror ni partiet letar efter, om ni inte liksom bara glad och snäll utan liksom försöker vara lite mer specifika än så? Vad tror du, Olof?
Ja, jag tror så här att när man tappar lite mark i val så söker alltid partiet tillbaka det som är tryggt och det som är igenkännligt. Det ser vi på alla håll. Stefan Löfven exempelvis. Man söker efter någon som förkroppsligar det som man ser som det här är någon som är som vi. Jag tror att man kommer att leta efter en person med väldigt jordnära trovärdighet och tydlighet i sättet man kommunicerar, sättet man pekar ut vägen mot framtiden. Det är liksom, man letar efter något som är rejält, om jag ska använda det uttrycket.
Okej, rejäl partiledare efterlyses. Elisabeth, samma fråga till dig. Vad tänker du? Vad ser du framför dig?
Jag ser framför mig den förmåga som både Maud och Annie hade när de gjorde sina förändringsprojekt. Att kunna leda och samla partiet i en förändringsprocess.
Och Julia slutligen.
Ja, men jag kan bara skriva under på det som Olof och Elisabeth har sagt, och också en person som har, ja, men som man märker, som har som en tydlig ambition att driva en sakpolitisk utveckling för ett Centerparti på 2020-talet, för 2030-talet, där man fokuserar kring sakägarskap i fler frågor, hade jag tyckt var jättebra. Och också en liksom, vad ska man säga, det kommer ju naturligt med ett förnyelsearbete också, men en utveckling på lokal och regional nivå för politikutveckling också. Nu har vi en partistämma om ett år, ganska exakt. Och jag hoppas och ser fram emot att en ny partiledare vill driva på för att nå många nya sakpolitiska förslag till dess.
Sakpolitik och rejälhet och samlande kraft efterlyst alltså. Hör ni det, Centerpartiet? Kloka röster. Stort tack Julia Eriksson, Elisabeth Tand Ringqvist och Olof Jonmyren för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att det riktigt var intressant idag, och ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Och sen kan jag tänka mig att det finns en hel del funderingar där ute. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson, och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.